Björn, Kina har ju kallats bland de tuffaste länderna i världen när det gäller att försöka begränsa ungas skärmtid. Vad är kommunistpartiets mål med det?
Partiet vill ha kontroll så att barn och unga inte slösar bort sin tid på det man tycker är fel saker. Men det har visat sig svårare än vad man skulle kunna tro.
Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om Kinas krig mot barnens skärmtid.
记者昨天从国家网信办获悉，为了更好发挥互联网积极作用，营造良好网络环境。
Det är augusti 2023 och i statlig kinesisk tv berättar det manliga nyhetsankaret klädd i kostym och vit skjorta om ett förslag på nya riktlinjer för kinesiska barns skärmtid. Avsändare är Kinas myndighet för internetreglering. I inslaget sitter en liten pojke hukad över sin mobil, uppslukad. En ung tjej stirrar in i en datorskärm. En tonårskilles tummar rör sig frenetiskt för att hinna med i ett mobilspel. En reporter berättar om de nya regler som föreslås. För barn under 8 år, till exempel, bör skärmtiden begränsas till 40 minuter om dagen. Nattetid bör mobilen inte användas alls.
In an effort to combat internet addiction, Chinese authorities have proposed a plan to limit minors' access.
I internationella medier får det här stor uppmärksamhet.
The idea is to make tech giants create a minor mode, a mode for underage users to limit their access to smartphones.
So far, the regulations are supported by parents here who admit it's helpful being able to tell their kids, don't blame us, it's the law.
Reglerna beskrivs som oerhört specifika och långtgående och en upptrappning i Kinas krig mot barnens skärmtid. Men snart ska landet komma att gå ännu längre.
Gäst är Björn Djurberg, programledare för Radiokorrespondenterna Kina.
Okej Björn, om vi ska förstå hur det blev så här strängt med skärmtiden i Kina, var vill du börja då?
Jag tror det är viktigt att först förstå att Kina är en enpartidiktatur, det är kommunistpartiet som styr och man har väl länge varit världsbäst egentligen på informationskontroll och censur. Och när det gäller just kontrollen då, alltså det är väldigt viktigt, där vill man inte bara ta bort saker och censurera det, utan man pratar i Kina om yinda och alltså att man vill också leda eller styra opinionen och hjälpa folk hur man då ska tänka och göra istället.
Mm-hmm. Och vad är det man vill att de ska göra istället?
Ja, när det gäller barnen då och de unga, självklart så är det viktigt att studera. Och det man också vill allt mer i Kina, det är att de ska ha mer hälsosamma då, som man ser det. Fritidsaktiviteter, alltså sport, idrott, gärna spela något instrument eller hålla på med någon kulturyttring, alltså dans eller sådär. Och det finns ett bra exempel. Den statliga nyhetsbyrån Xinhua publicerade för inte så länge sedan en video på en 12-åring som springer i regnet i en park i Peking. 10 kilometer springer han, den här 12-åringen. Och det blir ett positivt exempel då på att titta på den här killen, vad han klarar av. Och ett annat exempel, en video från en skola i Shanghai då som visar upp sina meningsfulla kulturaktiviteter och dans och sång och sådär som ett gott exempel på det här borde unga ägna sig åt.
Men hur har då den här kontrollen sett ut för att få folk att göra de här sakerna?
Dels så börjar man ju tidigt att försöka begränsa och kontrollera internet och startar kring millenniumskiftet den här ökända stora brandväggen som till slut kommer skapa ett kinesiskt intranät. Alltså det svårt att nå det övriga internet inifrån Kina om man inte har speciella verktyg för det.
Det som händer när man försöker komma in det är att man helt enkelt fastnar i det här timglaset som står tickar och man kommer ingenstans.
Det här gör man ju inte bara för att man vill styra vad barnen gör på sina dagar, utan det här handlar ju om maktinnehavet i Kina, och man ser ju ett oreglerat internet som ett potentiellt hot mot sitt styre av Kina.
I torsdags trädde den lag i kraft som förbjuder nätdiskussioner som kan skada landets heder. Det har även blivit förbjudet att sprida vidskepelse och sekteristiskt innehåll över nätet.
Och en annan del där Kina är väldigt tidigt ute, det är mot dataspelande.
It's me, Mario! Hallå!
Och även där, vid millenniumskiftet, då förbjuder man spelkonsoler i Kina.
Mm-hmm. Och vad är problemet med spelkonsoler enligt kommunistpartiet?
Ja, alltså i direktivet från den tiden så står det att läsa då att TV och dataspelen allvarligt riskerar de ungas hälsosamma uppväxt och att de redan då utgör en stor fara för samhället. En kösjö i daggånghaj, som man uttrycker det. Alltså, det handlar väl om att man ser alla typer av kulturyttringar som ett potentiellt problem. Och spelandet här, det är ju en ny våg av kulturyttring, kan man ju kalla det. Det är PlayStation och Nintendo och Sega och allt vad det heter. Det här vill man inte ha in i Kina. För att man har ju för det första ingen egen industri som man kan tjäna pengar på. Och för andra så tror jag man tycker att det här är lättare att bara förbjuda rakt av. Men som så mycket annat när det gäller teknologisk utveckling, alltså det är väldigt svårt att stoppa även om man försöker. Eller hur? Och det som händer istället då i Kina, istället för de här spelkonsolerna så poppar det upp till exempel internetcaféer överallt.
China estimates nearly half a billion of its people use the internet. Many of them going to internet cafes like this one. But the government is increasingly worried about the number of hours young people are spending online. Many are playing games.
Online-spelen, till exempel World of Warcraft. Det blir otroligt stort i Kina. Och mobilspelen som Honor of Kings på engelska. Ja, olika spelare har då varsin hjältefigur som man styr. Och så ska man springa omkring på en sandlåda, kan man säga. Och slå på varandra med olika vapen och magi och sånt där. Det blir en dunderhit.
Och hur ser Kinas ledare på det?
Ja, från partiets sida då så tycker man inte det här är jättebra. Tvärtom, alltså man försöker ju ganska kontinuerligt bedriva opinion mot de här farliga spelen då, som man ser det. Man kallar det för andligt opium.
Mm-hmm.
Och då ska man veta det att opium har en särskild politisk ställning, skulle jag säga, i Kina. Alltså opium har en mörk bakgrund där många i 1800-talet Kina var beroende av opium. Och det här utnyttjade britterna då och det brittiska imperiet. Och det här ledde till krig och förödelse. Och till slut då skulle man kunna säga till och med kejsardömets fall till slut. Så att det här är någonting som unga kineser idag får lära sig tidigt. Att just opium, det är en av de stora oförrätterna som Kina blivit utsatt för västvärlden. Så det finns en del nationalistiska strömningar i det här också.
Mm-hmm. Men så vad blir den kinesiska ledningens drag för att försöka begränsa de här spelens grepp om de unga? Eller det här andliga opiumet som de kallar det för?
Till exempel en kampanj mot närsynthet 2018.
Peer into a classroom in China and you'll quickly see that most students wear glasses. Nearsightedness or myopia is like an epidemic.
För många unga i Kina lider av närsynthet, och enligt den statliga TV:n då så är det delvis på grund av dataspel.
Mm-hmm.
I started wearing glasses before I finished kindergarten. That's because I played on the iPad a lot.
Men det är såklart så att barn och unga, som många säkert känner till, pressas till att studera och plugga väldigt mycket, många timmar per dag. Så att det där har ju såklart säkert andra anledningar också. Men Kinas högsta ledare Xi Jinping då, han går till och med ut och talar om närsyntheten som ett stort framtida hot mot nationen.
Xi Jinping 强调, 全社会都要行动起来, 共同呵护好孩子的眼睛, 让他们拥有一个光明的未来.
Och det här är ju en tid där man också sedan några år då har släppt på det här spelkonsolsförbudet till slut. Men det man gör då 2019, det är att lansera begränsningar för barns spelande på bred front. Nu ska det bara få spelas 90 minuter om dagen, och på kvällen sen efter 22, då ska det vara totalt spelförbud fram till morgonen. Men det här räcker inte. För 2021 då så skruvas de här restriktionerna åt ytterligare.
3 hours a week. That's the absolute maximum amount of time under 18s can spend on video games in China.
Nu ska de unga bara få spela några timmar i veckan och bara på helgerna, 3 timmar på helgerna.
Online gaming companies must ensure they have put real name verification systems in place, and all titles will eventually need to be connected to an anti-addiction system being set up by the NPPA.
Och hur tas det här spelförbudet emot av folk?
Många föräldrar blir nog glada. Och det kan man ju förstå, för att man kanske kämpar med sin skärmtid och sina barns spelande. Men det här var under pandemin i Kina, väldigt hårda restriktioner. Folk var fast mycket hemma. Och jag minns, jag var i Kina då som korrespondent, och jag minns att det här var på hösten 2021. Så vann ett kinesiskt lag världsmästerskapen i League of Legends, som är ett av världens mest populära online-spel. Som är ett väldigt stort e-sportspel också. Will go down, and against all odds, EDG will be your 2021 world champions. They've done it. Det blev som en otrolig glädjeexplosion i Kina bland många spelare. Men att det blev svårt för de statliga medierna att förhålla sig till det här, för att dels så har man ju tryckt på den här linjen då att spel är någonting väldigt väldigt dåligt. Men så går Kina då och vinner ett stort mästerskap.
Ja.
Och det är man ju såklart ofta stolt över när Kina är framgångsrika internationellt. Så att det där blev lite av en dissonans.
Just det.
E-sports have been booming in China recently. According to an industry report, the number of e-sports players in China is expected to reach 425 million this year.
Men okej, Björn, då har vi här alltså ett land som under lång tid kraftsamlat mot barns och ungas spelande för att motverka hälsoproblem, som man kallar det. När är det man då sen börjar rikta in sig mer på sociala medier och skärmanvändande i liksom bredare bemärkelse?
Ja, då är vi framme vid det här barnläget eller ungdomsläget då, som lanseras för första gången 2023. Sen tar det några år innan det där verkligen kickar igång på riktigt.
A minor mode, a mode for underage users to limit their access to smartphones, all the while giving parents the possibility to opt out of this feature.
Det man vill då, det är att alla som är under 18, de ska endast få tillgång till en typ av barnanpassat internet egentligen. Det är ambitionen. Och att telefonerna vi använder och apparna vi använder, de ska också vara barnanpassade. Och där har ju Kina ett eget väldigt stort kretslopp av appar bakom den här brandväggen. Alltså WeChat och Weibo och Douyin som heter TikTok utanför Kina, och Taobao och så vidare. Det finns hur mycket som helst.
Mm-hmm.
Requiring app developers and providers to coordinate with companies that make smartphones and other devices to create a youth mode parental control system on phones, smartwatches and other devices in kids' hands.
Och vad betyder det här ungdomsläget då i praktiken?
Det betyder att det är föräldrarna då som ska kunna knäppa av och på det här ungdomsläget, som då begränsar när funktionerna på telefonen kan användas. Så att till exempel om du är under 16 år och du har använt din mobil en timme, så stängs vissa funktioner av sen och du kanske inte kan gå in på den där appen längre. Du kan bara kanske använda din telefon för att ringa hem eller sådär.
Mm.
Eller använda de program som är kopplade till dina studier. Men det är ingenting som sker per automatik så det finns ju väldigt stort självbestämmande, kan man ju säga, för familjerna då. Så att de föräldrar som vill knäppa på det här kan ju göra det. Och sen vad det gäller sociala medier då, innehållet som presenteras för barn i sociala medier, det ska handla om anpassat innehåll som är, ja, till exempel vetenskap eller positiv underhållning och inte någonting som är skadligt för barnen och passar deras ålder. Och sen såklart, eftersom att det är kommunistpartiet som har kommit med det här, så ska det också vara ett mått av uppfostrande i de socialistiska kärnvärderingarna, som det heter. Till exempel att man ska vara patriotisk, att man ska vara flitig. Det här brukar komma med i alla typer av kulturregleringar, att allt innehåll ska förhålla sig till det här.
Just det.
Där finns det ju skyldigheter också för plattformarna att dels kontrollera åldern på de som använder de plattformarna och sen anpassa innehållet då utefter åldern, så att det inte blir så att säga olämpligt innehåll för en 12-åring eller så.
Adam started using a chatbot for homework. I wish we didn't let him.
I en kampanjfilm inför ett amerikanskt primärval i juni 2026 berättar föräldrarna till tonåringen Adam Rain om varför de vill se hårdare regleringar av generativ AI.
The AI became Adam's closest confidant and eventually coached him into taking his own life. He was 16 years old.
Adam Rain, som begick självmord 2025, blev enligt föräldrarna uppmuntrad av ChatGPT att göra det, medan företaget OpenAI menar att ChatGPT inte kan sägas ha orsakat hans död. Det här fallet tas i kinesisk statlig media upp som ett exempel på det landet vill undvika med hjälp av nya regleringar som snart ska införas för att skydda kinesiska barn mot AI-bottar. Enligt en skrivelse från den kinesiska myndigheten för internetreglering ska AI-genererade personer till exempel inte få inleda romantiska relationer med minderåriga eller uppmuntra dem till skadligt eller olämpligt beteende. Och plattformar måste aktivt ingripa om en användare uppvisar suicidalt beteende och hänvisar dem till att söka professionell hjälp. Så Björn, mot bakgrund av den bild du gett oss här av Kina som ett land där man gått och fortsätter gå väldigt långt i sina regleringar jämfört med många andra länder i världen. Hur nöjda tror du att ledarna är med hur de kinesiska unga lever sina liv nu? Har man kommit ett steg närmare det här idealet som du pratade om det finns ett sånt?
Ja, är de äldre generationerna någonsin nöjda över de yngre generationerna, kan man ju fråga sig. Det är väl någonting som förenar över landsgränserna. Nej, men så här, det är ju väldigt gamla relativt sett då personer som styr Kina. Så är systemet riggat. Xi Jinping, som är den högsta ledaren, är själv några år över 70 redan. Och sen går utvecklingen så väldigt, väldigt snabbt i Kina, den teknologiska utvecklingen. Så då blir generationsklyftorna också väldigt stora, så att man inser nog också svårigheterna här, för det kommer ju hela tiden nya tekniska framsteg, AI till exempel, och då måste man också hela tiden komma med nya påbud, och där har ju Kina en styrka på ett sätt då, på grund av att det är en enpartidiktatur. Alltså det går ju ofta ganska snabbt att uppifrån införa hårda restriktioner. Men sen det som också ofta kännetecknar kinesisk reglering, det är att det hela tiden måste komma hårdare och nya restriktioner. Och det finns många sätt att komma runt de här begränsningarna, även om de är effektiva till en viss del. Så läste jag en kinesisk forskningsrapport här om veckan som grundade sig på en ganska stor enkätundersökning i Kina, och den visade att ungefär hälften av de tillfrågade unga inte ens använde sig av det här ungdomsläget eller inte visste vad det var, och att många föräldrar inte heller använde sig av den här funktionen.
Men finns det någon gräns för hur mycket kommunistpartiet kommer försöka styra folket i den här frågan om skärmtid? Och var går den gränsen i så fall?
Ja, den går nog ingenstans, tror jag. Allt det man uppfattar som ett hot mot sitt maktinnehav till exempel, där kan man gå hur långt som helst. Men man inser också att man inte kan förbjuda allting, för att man vill ju vara en väldigt framgångsrik teknik- och forsknings- och vetenskapsnation också. Så det är ju en balansgång det här. Alltså Kinas ledare vill ju att Kina ska vara ledande i, ja, men till exempel AI-utvecklingen. Och då måste man ju släppa lös digitaliseringen, även bland de unga. Så det där kommer man ju inte bort ifrån. Men det hindrar ju inte kommunistpartiet från att ändå försöka få de unga att inte slösa bort sin tid då på sånt här så kallat andligt opium.
Tack, Björn.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Karl Kadhammar och gäst Björn Djurberg, som du kan höra mer av i Radiokorrespondenterna Kina. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och för att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.